Det hela utspelade sig för ett par år sedan då coronapandemin var som allra värst. Oron var stor bland de anställda på det mellanstora företaget. Både beträffande den egna hälsan och också med tanke på de medarbetare som nu låg på intensiven. Men det fanns även en oro kring kommande uppsägningar. Lena som var vd skulle just till att tala till de drygt 100 anställda som var samlade med lämpligt coronaavstånd i den stora lagerbyggnaden. Stämningen var spänd. Hon kände hur hjärtat slog och att hon hade svårt att andas. Men detta går ju inte, tänkte hon för sig själv. Hon kom att tänka på en artikel i chefstidningen Leader som hon nyligen hade läst. Där betonar man hur viktigt det var att chefen inte spred oro kring hela coronasituationen då det bara skulle förvärra läget. Istället måste chefen framstå som lugn. Bland alla upptänkliga tips om hur man som chef skulle se till att framstå kom hon ihåg att man skulle stå med upprätt kroppshållning inför folket och att man skulle tala med en välmodulerad och lugn stämma. Då kommer man automatiskt att signalera trygghet. Artikeln avslutades med mottot "Fake it till you make it". Management-retoriken om att stå upprätt, tala lugnt och fake it till you make it, låtsas tills du klarar det, alltså, det snurrar runt i huvudet på henne och det gjorde bara saken ännu värre och hjärtat slog ännu hårdare än förut. Och precis som Lena skulle gå ut och ställa sig vid podiet kände hon att något inte stämde och med ens svartnade för hennes ögon. Idag är det ju den tredje söndagen efter 13:e dagen med temat Jesus skapar tro. Men hur skapar Jesus egentligen tro? Vi hörde från läsningen från Johannes evangeliet om en ämbetsman som sökte upp Jesus. Men visst är Jesus ganska brysk mot den här mannen. Ämbetsmannen hade ju en svårt sjuk son där hemma som hade gått 3 mil för att gripa efter ett halmstrå. Och när han väl mötte Jesus då, bad honom komma med till Kafarnaum för att bota hans son, så svarar han ju inte särskilt snällt. Eller hur? Istället säger han, om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Varför säger Jesus så? Varför säger han så? Och i det här fallet är det faktiskt ganska svårt att svara på. Jag har läst en del olika bibelkommentarer inför den här predikan kan jag säga. Och min fru också som är präst, jag har hållit på med den här predikan. Varför säger han så? Så det finns lite olika tankar om det. Men vi vet ju att Jesus på flera tillfällen i evangeliet reagerar starkt på dem som inte är intresserade av det som Jesus har kommit för att ge. Utan att se på honom med misstänksamhet. Och de vill sätta dit honom ibland. Och ibland vill de bara se tecken och underverk för att han ska bevisa att han är värd att ta på allvar. Och det reagerar Jesus mot. Men i dagens evangelium sker något märkligt. Jesus är väldigt kärv mot den här mannen först. Men vad hände sen? Vi backar bandet. Jesus svarar ju mannen som bad att han skulle bota hans sjuke son så här. Om ni inte får se tecken under så tror ni inte. Men så händer något. Och det är som att när ämbetsmannen liksom avbryter Jesus. Och utbrister. Herre kom innan mitt barn dör. Det är ett desperat rop på hjälp. Från djupet av mannens hjärta. Och då reagerar Jesus annorlunda. Varför? Ja, det är ingen som exakt vet det. Men det verkar som om Jesus vill att mannen ska möta honom sådan han är, bortom masker och medvetna eller omedvetna försök att framstå som lugn och kompetent, kanske. Kanske ville ämbetsmannen för sin vana trogen, liksom du och jag ofta vill, framstå som lugna och trygga och omslutna och samlade, eller hur? Men på bekostnad av vad vi innerst inne känner. Lite som Lena som var chef på det där företaget vi hörde om nyss. Hela vår kultur är fylld av olika tips på hur vi ska göra för att framstå som framgångsrika, trygga och kompetenta. Tips som ofta handlar om ytan. Men det är just det. Fake it till you make it. Det är ingenting som har med kristen tro att göra, faktiskt. Jesus säger, sanningen ska göra er fria. Sanningen. Och den är väl brast för ämbetsmannen. Och när nu för andra gången i sin förtvivlan osminkat och helhjärtat riktade sig till Jesus. Herre, kom innan mitt barn dör. Då svarar Jesus, gå hem, din son lever. Och det här handlar ju inte om att vi bara kan möta Gud när vi har det förfärligt. Däremot är det helt avgörande att vi inte spelar teater, vare sig för Gud eller för oss själva. Den kände munken Thomas Merton, kanske några känner till. Han skriver så här till exempel att Gud vet inte vem du vill vara, det du försöker framstå. Han vet bara vem du är. Han känner inte den personen som du försöker framstå så. Men den du innerst inne är, den personen känner Gud. Vår korsfäste Gud, som själv bokstavligt talat är sårbar, möter oss först och främst i vår sårbarhet. Inte i vår förträfflighet. Att vara sårbar, det handlar inte om att vara överkänslig, sentimental eller allmänt känslosam. Det handlar mer om att vara öppen och att vilja låta livet präglas mer av tro och tillit istället för misstänksamhet och misstro. När vi vågar vara oss själva, vågar vara öppna och sårbara och vänder oss till Jesus med det som verkligen berör oss, då kan han också skapa tro, som det heter i dagens tema. Tro. Varför tycker Jesus och kyrkan att det är så himla viktigt att vi tror? Varför vill Jesus skapa tro? Vad är tro för någonting? Ja, i den evangelisk-lutherska traditionen som jag då på något sätt företräder här då, så betonas det ju ofta då att tro är något mer än att säga att jag tror att något är sant. När vi säger jag tror på Gud betyder det först och främst att jag litar på Gud. Jag litar på Jesus. Att han finns där mitt i mitt liv då. Och då att man litar på att Gud går att lita på, det förutsätter att Gud finns, eller hur? Och vi är många som betonar att tro handlar om relation. En kärleksrelation. Att upptäcka att jag är älskad som den jag är. Och att då älska Gud tillbaka, det är tro djupast sett. Mer än att säga jag tror att Gud finns eller så. Men jag känner att Jesus älskar mig, jag älskar Jesus tillbaka. Och vår tro får därför inte bli någon slags duktighetsprov. Se så duktig jag är som tror så himla mycket. För det kan det ju bli ibland i våra kretsar att man ska visa jag har sån otroligt stor tro. Eller se så mycket jag tror eftersom jag tror på allt det där som är så svårt att ta till sig i Bibeln, det som är konstigt. Jag tror extra mycket på det konstiga. Jag tror allt på det konstiga jättemycket. Alltså tror jag jättemycket. Det är tre är att missa poängen lite. Att tro är att älska Gud tillbaka och våga lita på att Gud finns i mitt i allt det som är mitt liv. Och när det gäller detta med att tro så lär den legendariske kyrkomannen Henrik Schartau en gång sagt så här. Du ska inte tro på din tro. Du ska tro på din frälsare. Säger man vill om schartauanerna och Schartau, men det är ganska bra, tycker ni inte det? Du ska inte tro på din tro, du ska tro på din frälsare. Det handlar alltså inte om hur mycket tro jag lyckas pressa ur mig. Det handlar istället om att det finns någon som jag kan lita på. Som jag får lita på. Något som finns för dig och mig i våra liv. I liv och död och evighet. Nämligen den Gud som har blivit människa, Jesus från Nazaret. Som har dött och uppstått för din och min skull. Och som möter oss genom den heliga anden. Låt oss därför tro på, lita på vår frälsare så att vi förstår att vi är älskade för dem vi är. Och att vi också då kan älska våra medmänniskor. För ju mer vi vågar släppa in Jesus i våra liv, desto mer sprider vi också tillit till varandra och till vår sårade värld. Och i detta att skapa tillit i en värld fylld av misstro, där får du och jag genom Guds nåd vara Jesus medhjälpare. Vi får vara med och skapa tro. Skapa tillit. Men hur gick det för Lena som vi hörde om förut? Jo, mitt under accelererande coronakris skulle hon ju gå ut och tala till hundratalet anställda i egenskap av att vara chef. Och hon kände hur hjärtat slog. Hon hade svårt att andas. Och inte hjälpte alla de här managementtipsen som bara snurrar runt i huvudet på henne heller. Stå med upprätt kroppshållning. Tala lugnt. Fake it till you make it. Hjärtat bara slog ännu hårdare. Och precis som Lena skulle gå ut och ställa sig vid podiet kände hon att något inte stämde och med en svartnade för hennes ögon. Hon vaknade upp och efter en stund fann hon sig själv sittandes ihopsjunken på en pall bakom draperiet till scenen. Fake it till you make it. Never, viskade hon högt till sig själv. Som av sig själv så greppade hon efter halsbandet som hängde runt halsen. Det var hennes kors. Ett enkelt silverkors som hon hade fått i konfirmationspresent för över 35 år sedan. Företagets HR-man kom plötsligt rusande fram till Lena där hon satt. Var du varit? Frågade hon upprört. Och hur ser det ut? Är du sjuk? Klarar du det här? Nej, jag klarar inte det här. Och så gick hon ut och ställde sig framför draperiet och med ens tystnade sålet i den stora lagerbyggnaden. Och så började hon med darrande stämma tala. Ingen av oss kommer att klara sig igenom det här på egen hand. Det är en jättesvår situation vi befinner oss i just nu. Än en gång så greppar hon sitt kors om halsen. Men jag kan inte låta bli och tro, lita på att vi tillsammans och med Guds hjälp. Ja, ni vet ju, jag är en sån där riktig kyrktant som skrattar om. Att vi med Guds hjälp ska klara av det här. Efteråt var det många som kom fram till Lena för att tacka. Med lämpligt coronavstånd förstås. Och hon förvånades över att de tyckte att hon mitt upp i det här svåra spred ett slags lugn och hopp. Det var inte riktigt det hon kände. Märkligt eller kanske inte. För sitt inre kunde hon höra Paulus ord från första Korintsebrevet. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygar inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro ska inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Amen.